Efter att jag nu gått från ett barn till två barn är det dags för andra säsongen av VF Hockey att gå från två avsnitt till tre. Och efter att ni i de två första avsnitten fått först koll på nyförvärven i SHL och sen en djupdykning i Färjestads lag är tanken att ni idag, med dryga veckan kvar till SHL-premiären, ger full koll på hela SHL. Och precis som i fjol är det med glädje jag får initierad hjälp med att ge den här kollen. För precis som i fjol säger jag välkommen till VF Hockey till Måns Karlsson.
Tack så mycket. Jag trodde du skulle göra någon koppling där att jag var ditt tredje barn, för att jag är lite yngre än de flesta andra, men det släpper jag som tur är.
Så många år skiljer det inte mellan oss, men okej. Okay. Men du, vi går väl in på faktagrejer direkt och jag säger namn.
Måns Karlsson.
Ålder.
24.
Ja, jag hade varit väldigt tidig pappa om jag skulle vara pappa, så kan det. Familj?
Ja, mor, far, två syskon och en sambo.
Bor?
I Gävle.
Yrke?
Journalist. Ishockey framförallt, men även en lite fotboll och sådär.
Mm. Du, likt Mr. Maddock och Sandy, ska du få lite antingen eller frågor. Mm. Vi börjar med Uppland eller Gästrikland?
Alltså jag har ju bott så mycket längre i Uppland så att de ränderna går aldrig ur. Så att det får bli Uppland ändå, tror jag.
Back eller forward?
Att spela själv tror jag nästan att jag skulle passa bättre som back, tror jag.
Mm. Måns Möller eller Måns Herngren?
Ja, det är ju inte pest eller coolare, men nästan till. Men jag får väl köra på Möller.
3 eller 5 straffar?
3.
COL eller KHL?
Oj, ja, men alltså COL finns det i alla fall lite intresse som jag ändå gillar att kolla på SHL-lagen. Så jag säger nog det ändå faktiskt.
Mm. Du, elaka katten Måns i Pelle Svanslös eller Måns Zelmerlöw?
Ja, det är ju Zelmerlöw utan tvekan. Man kan inte säga nej till Mums Måns.
Nej, det hade varit kanske väl. Ja. Större mål eller mindre målvaktsutrustning?
Oj, ja, men mer åt mindre målvaktsutrustningshållet är jag.
Mm. SHL eller Allsvenskan?
SHL.
Allsvenskan eller Hockeyettan?
Allsvenskan.
Hockeyettan är det jag säger. Jag var nära att köra Hockeyettan eller Hockeytvåan, men jag känner att vi kan hålla på sådär ett tag. Slagskott eller handledsskott?
Ja, men slagskott är ju svårslagna.
Mm. Till sist då, Ulf Rönnmark eller Peter Andersson?
Oj, ja, men Peter Andersson verkar i alla fall vara en schysstare människa, så jag går på det.
Ja, det var för oss här boende i Värmland så var Peter Andersson synonymt med att Färjestad fick fördelar med domarna. Så att lite skönt har det ändå varit att byta till Rönnmark, att det har sluppit de insinuationerna hela tiden.
Ja, jag kan förstå det. Det har ju varit väldigt mycket i och med att just Brynäs och Färjestad möttes ju väldigt mycket under de där åren också. Ja. Med mycket kontroversiella domslut och händelser och sådär. Så
jag säger så här. Det är klart att Peter Andersson inte haft någon inverkan på att Färjestad har haft någon fördel med domslut. Men det är just därför jag har varit lite trött på det.
Ja.
Så sett. Det känns. Ja, det var det. Du, då ska vi ta oss an den rejäla uppgiften vi ska ge oss på idag. Varje lag, ett åt gången. Och vi kör dem väl i bokstavsordning. Så jag börjar med det laget som du kanske har bäst koll på.
Ja.
Brynäs. Och för att ni lyssnare ska få en liten koll så kör vi en liten introduktion först på det här har hänt i laget. Och Brynäs då, efter en 10:e plats och uttåg i kvartsfinalen i fjol, så har Brynäs haft en silly som kommer att hamna ganska mycket om någon som har lämnat trots allt. Dels i Pelushai, dels i Clark och dels i Ikonen, som gör att man har tappat sina 3 bästa poängmakande forwards. Hemvändaren Niklas Danielsson ska fylla luckorna tillsammans med Joel. Nu ska du hjälpa mig. Kellman eller Kjellman? Jag har aldrig lärt mig.
Jag har hört Kjellman, så det har jag kört på.
Då kör vi Kjellman och vi lägger även till importerna Robert Kosa och Danny Christo. Bakåt handlar det mer om spelaren som inte lämnade i värmländska Simon Bertilsson. Och med 2 gånger Niklas i Lundgren och Andersen bland nyförvärven har man en av SHLs bästa backsidor, givetvis ledd av Ryan Gunderson. Till sist, längst bak tvingades tilltänkta ettan Joakim Eriksson till operation redan innan första matchen. Då värvades rutinerade finnen Tommy Karolinen in för att komplettera David Rautio Vilket gör att jag säger att Brynäs lär ha en av de dyraste målvaktsuppsättningarna i SHLs historia.
Ja, det tror jag att du har alldeles rätt i, kan jag säga.
För David Rautio känns inte som en jättebillig tvåa heller.
Nej, han är nog en billig etta och en dyr tvåa, kan man nog säga.
Exakt. Och Joakim Eriksson, han har ju i alla fall betalt som en etta.
Det ska han ha och det lär han ha.
Och Tommy Karonen lär inte heller ha betalt som en tvåa.
Nej, inte minst tack på att han har ju spelat i en KL och sådär. Så han är väl van med en lite annan lönestruktur än vad man får i Sverige kanske också.
Ja, men absolut. Vi ska ge oss på en liten framåtspaning. Vi kan inte bara blicka till vad som har hänt utan tänka lite framåt också. Och vi gör det genom att sätta lite pilar. En pil uppåt, en pil åt sidan eller en pil neråt. Sen kan de luta olika brant åt olika håll också. Brynäs som sagt slutade ju 10 i fjol. Min pil blir ändå smått neråt på Brynäs. Det känns konstigt att sätta det med tanke på en väldigt, väldigt bra backsida. Men jag är inte alls såld på Brynäs offensiv. Det känns mycket... som det är alldeles för mycket grovjobbare att få med händer att skapa.
Och även de, nu vet inte jag hur mycket liksom av försäsongen du har sett, men
jag
de
har ju sett
nyförvärven...
matchen på Färjestad.
Ja, det var ju inte någon jättebra reklam för Brynäs kanske.
Nej, jag kanske är värjad av det också.
Ja, nej, men de var ju riktigt, de har ju varit dåliga i alla försäsongsmatcher som jag har sett. Och då såg jag ändå inte den mot AIK när de tydligen var helt utspelade. Och nyförvärven, Kjellman är ju en väldigt bra spelare, det vet man ju. Men han har inte fått till det och Danny Christo har sett riktigt risig ut så här långt. Det är ju ändå Palushais tänkta ersättare, så där har vi
han
nog...
var extremt anonym då mot Färjestad.
Ja, han har sett riktigt trög ut i alla matcher. Och det har även backsidan gjort som är väldigt bra på pappret. Men nu har inte Bertilsson varit med och han är väl lagets viktigaste spelare skulle jag säga. Gandersson inkluderad.
Du håller honom så högt?
Ja, men det skulle jag göra. Jag tycker det märks väldigt tydligt när han inte är med. Liksom. Och det såg man ju också, framförallt under slutspelet 2017, där så var han ju lagets klart bästa spelare fram till han blev skadad där i semifinalserien mot Frölunda. Och det fortsatte han med förra säsongen också när han väl spelade. Och det gjorde han ju ganska mycket förra året. Jag tycker att han är ju för bra egentligen för att vara i den ålder han är och uppnått det han gjort och inte liksom spelat någon gång i vare sig NHL eller Schweiz eller KL.
Ja, vad hände egentligen? Han var väl på väg bort. Det var väl lite därför de plockade in typ Niklas Lundgren, känns det som. De inte hade värvat fall de trodde Bertilsson skulle bli kvar.
Exakt, och sen plockade de in Andersén på det också.
Så att han kanske de inte hade kunnat sagt nej till oavsett.
Nej, förmodligen inte. Men nej, det var lite märkligt där. Jag vet inte om det var han som inte kände att han ville bo i någon liten småstad. Eller ja, småstad med ryska våtmätt. Utan ville till någon stor klubb och någon storstäderna liksom. Och han är ju väldigt liksom hemmakär också, har man ju förstått. Och eftersom han har bott i Gävle nu sedan han var, det är väl 16 eller något sånt där. Så att jag vet inte riktigt om det var på personliga planet han valde och att det inte kändes rätt riktigt. Eller om det inte fanns så stort intresse som de hade trott.
Nej. Han kanske hamnar i Nils Andersson-facket.
Ja, men lite så.
Det skulle finnas mer än vad det fanns.
Exakt. Och han hade ju ändå kontrakt med Brynäs ett år till. Så jag tror inte han kände någon panik heller. Liksom, att det måste lösa sig. Det måste lösa sig. Han visste ju att jag har ett kontrakt här. Jag är... en av lagets nyckelspelare och sådär. Och nu har han blivit lovad en mer offensiv roll också i och med att de plockat in lite mer defensivt lagda backar. Så jag tror han kan nog ta ännu ett steg om han får vara skadefri.
Precis. Vi ska göra så här, för varje lag ska jag och Måns även lyfta fram en lirare och ha koll på. Det behöver inte vara den vi tror ska vinna poängligan eller något sånt, men någon värd att lyfta fram lite. Mitt val i Brynäs, jag tror nästan, kan du gissa vem jag har tagit?
Ja, Jesper Boqvist kanske.
Jajamensan.
Ja.
19 år nu. Det var ju i fjol han flörtade med många andra klubbar. Han var ju bland annat i Karlstad och besökte Färjestad. Sen missade han ju ungefär halva serien med en skada. Men är frisk nu och jag är väldigt svag för honom generellt sett som spelare skulle jag säga. Grym fart, bra händer. Och det känns ju som att i den här forwardsuppsättningen Brynäs har så kommer han få en jättestor roll.
Han har testat lite grann med Kjellman och Danielsson i en kedja på försäsongen. Och det är tydlig liksom första kedja i så fall såklart. Och han gjorde ändå mer än en halv poäng per match förra året. Och med de skadorna han hade och ett JVM som var ganska tungt för honom personligen och sådär. Så att det känns ju som att han borde kunna upp mot 30 poäng och kanske några där till i alla fall.
Vilket Brynäs kanske lär behöva av då.
Ja, verkligen.
Och det är lite jobbigt när det är man känner så med 19-åring att det är liksom, nu ska du dubbla poäng liksom på det sättet.
Exakt, och de hoppas nog ungefär på en liknande utveckling som Oskar Lindblom hade, för det här var ju det året, de är lika gamla nu som han var när han gjorde sin 47-poängssäsong där, och han i princip dubblade ju så här, från 15 till 25 till 47. Mm. Så det är väl något liknande han hoppas på kanske med Boqvist.
Ja, men precis. Du, med det tycker jag vi säger tack och hej till Brynäs, och jag säger varsågod Djurgården.
Ja, och Djurgården har ju också blivit, handlar ganska mycket om spelare som har lämnat. De har ju exempelvis, tror jag, 5 spelare som har skrivit NHL-kontrakt från Djurgården, vilket är ganska otroligt. Mm. Och man vet ju inte riktigt hur många av dem som kommer att komma tillbaka och hur många som faktiskt är skinner. Det finns ju oklarheter kring Axel Jonsson Fjällby framför allt, som ju säger att han siktar på plats i Washington och sådär, men ju kan komma och återvända. Mm. Har ju tappat några riktigt vassa centrar i Lukas Weidemo, Linus Johansson, Marcus Ljung, men samtidigt förstärkt med Jakob Josefsson såklart, som ju, och tillsammans med Andreas Enqvist, bildar ju kanske den bästa liksom, topp 6-centrarna i hela serien. Och i och med att de fick, ser ut att få behålla Marcus Davidsson också, så har de ju en riktigt fin centersida ändå. Mm. Sen är det ju såklart att de tappar också Marcus Högström på backen, och det var nog inte någon som hade räknat med att han skulle få NHL-kontrakt, så det är ju såklart ett hårt slag för dem, och har väl inte riktigt fått in någon liksom klockren ersättare där.
Ja, var det Bobo Pettersson kom först?
Precis, och innan dess värvar de också Ola Alsing, som väl inte riktigt kanske känns, han är ju väldigt duktig spelare, men vet inte om han är redo för SHL-spel riktigt än. Och sen de andra nyförvärven som de har fått, de har haft en del skadeproblem. Manuel Ågren har ju haft körtelfeber, tror jag. Mm. Eller har väl det. Och Dick Axelsson har ju fortfarande inte spelat någonting. Så att det är ju, och i och med att de också plockar in Jakob Josefsson, som har haft sådana enorma skadeproblem i hela karriären. Och Andreas Enqvist också har haft ganska mycket skadeproblem. Så är det mycket som liksom måste falla på plats där. Men om allting gör det, så om man ska sätta en pil upp eller ner och så här, så trots att de kom tvåa förra året, så är det ju åtminstone en pil åt sidan. Och kanske till och med en liten pil snett uppåt, skulle jag säga.
Mm. Jag är inte riktigt lika såld på Djurgården som alla är.
Mm.
Lite just på grund av det du säger. Att det känns som att det är en hel del grejer som måste falla på plats. Eller kanske inte falla på plats, alltså, men som kan skita sig lite åt
det
hållet.
Ja, men så kan man säga. Absolut.
Att det är liksom, ja, men hur bra är Jakob Josefsson i SHL liksom?
Mm.
Hur kommer Andreas Enqvist spela, eller blir det liksom ett tag och så är han borta igen? Alltså det finns ändå några sådana som jag tycker är lite oroväckande.
Jag håller med, men angående Josefsson, så visst, försäsong säger ju inte allt, och det kanske inte säger någonting, men han har ändå visat, tycker jag, redan nu att han är redo att ta en offensiv roll här.
Mm. Och det är ju inte en grym värvning om han är liksom på den nivån.
Exakt, och jag vet att förra året så vet jag att du och jag pratade om Joakim Andersson, att han har ju haft en liknande NHL-karriär och har såklart aldrig varit kanske lika bra spelare som Jakob Josefsson ändå har varit innan han drog över och sådär. Men han har ju inte lyckats vända det facket, när han har varit skadad mycket och sådär också, såklart. Men Jakob Josefsson känns ändå, baserat på det jag har sett, att han är redo för att ta offensiv roll och offensivt ansvar i Djurgården ändå.
Mm, mm, precis. Ja, men jag skulle säga, ifall jag har en pil, så är den liksom åt sidan, eller lite. Jag känns som ett topplag oavsett, men jag tycker att lyfta fram Djurgården som ett givet guldlag och given seriesegrare, eller given, men det tycker jag nog är att ta i lite mycket.
Mm. Intressant. Jag har dem som mitt, ja, det är väl kanske populistiskt, men jag har ändå dem som mitt guldtips.
Ja, okay.
Men det är ju reservation för då, att de måste ju Enqvist, Dick Axelsson, Josefsson och de här grabbarna vara skadefria.
Mm,
och Tom Nilsson på backplats och så vidare. Annars så, ja.
Mm.
Finns det risk att det blir en rejäl pyspunka också?
Ja, men precis. Jag har varit med i nog med fantasy hockey drafter för att sitta på sommaren och känna, nej, men det här är nog säsongen när Martin Hansal inte blir skadad.
Precis.
Jag ska drafta honom nu, och så sen så går han sönder och så sitter man där. Så ja, nej, det är lurigt. Men tyvärr är det ju så att spelare som börjar bli skadade mycket kommer fortsätta vara skadade mycket. Så vi får väl se, helt enkelt.
Exakt.
Vi hoppar på ett annat. Nej, men du ska väl säga en lirare att ha koll på också.
Exakt, och precis som du kunde gissa med, eller jag kunde gissa med Jesper Boqvist, så kanske går att gissa vem det är i Djurgården också.
Oj, nu satt jag inte. Ja, men är det, du får säga, är det något nyförvärv eller är det någon av dem som är kvar?
Ja, det är någon av dem som är kvar.
Är det kanske en Davidsson?
Det stämmer, Marcus Davidsson. Man såg ju förra året Jonathan
Jonsson.
Vad sa du?
Kommer Karl-Bertil Jonsson har jag kallat honom.
Jaså.
Men han kom, jag kommer ihåg när han SHL-debuterade, det var mot Färjestad, och så blev han intervjuad i periodpausen. Han var jättelik Karl-Bertil Jonsson. Ja. Intervjun med lite burrigt hår sådär.
Jo, ja. Precis.
Ja.
Nej, men man såg ju stegen hans brorsa tog förra säsongen. Mm. Och gjorde över 30 poäng. Och jag menar, Marcus Davidsson gjorde 21 poäng 39 matcher förra året. Alltså, han fortsätter han utveckla sig i takten han har gjort, så kommer han göra en bit över 30 poäng i år, tror jag. Mm. Faktiskt.
Ja, men det är en, om vi säger så här då, fall de andra två där framför håller, så kan vi säga att det är en grym tredje center.
Ja, verkligen. Verkligen. Och ja, men jag tror han är redo för en större roll också, om det skulle vara så att det dyker upp skadeproblem på andra spelare.
Ja, men precis. Men då kom vi på ett nytt lag och flyttar oss från Stockholm till Göteborg och från Djurgården till Frölunda. Guld 2016. Ute semifinal 2017 och nu senast utslaget av Malmö i kvarten efter en tredje plats i SHL. Har sedan dess fått ganska stora hål att fylla, får vi väl säga. 7 av lagets 10 bästa poängplockare har lämnat, inklusive Rasmus Dahlin, som ju faller in i den där kategorin av spelare som är helt omöjlig att ersätta på så många sätt, för att han tjänade ju inte någonting och var en av lagets bästa backar. Men poängliga tvåan Ryan Dash finns kvar, och på backplats så blev jag väldigt imponerad av Shea Genoway när jag såg honom i träningsmatchen på försäsongen. Han kommer bli första back och styra det första PP:t, som kommer vara bra som vanligt. I övrigt, som vanligt mycket ungt, och dessutom skulle jag vilja säga att Patrik Westerholm blir nästan som ett och ett halvt nyförvärv för Frölunda, för han spelar bara 13 matcher i fjol, så han är tillbaka nu och lirar, och alla vet att Västerholmarna tillsammans, fall summan av dem på egen hand är 0,5, så kanske summan av dem tillsammans blir 2,5 istället. Så där ser jag som ett väldigt positivt för Rönda. Kilen då? Jag sätter den ändå neråt med tanke på att de slutade trea i fjol. Det är väl snarare där jag utgår på, snarare än att de åkte ut i kvarten. Alltså, Lesch är grym och han kommer säkert göra 55-60 poäng, så att, och det är värt hur mycket som helst att ha en spelare som kan vara på den nivån. Men tappen är många och tunga, framförallt sett i poängskapande offensivt. Retro Chani kommer in, men han anländer sent, har varit artistare i Malmö, och jag skulle säga att backsidan känns klart sämre jämfört med i fjol. Sen ser jag fortfarande Frölunda som ett givet topp 6-lag, men jag ser dem som ett av dem på nedre halvan av topp 6, snarare än övre.
Mm. Ja, men det är som du säger, de har ju tappat mycket och inte ersatt det med liksom ersätter det rakt av. Utan det, de har liksom ersatt med spelare som behöver ta ett kliv. Och det är ju, oavsett om man pratar om Tim Söderlund eller om man pratar om Retro Chani eller Patrik Karlsson, så de måste ändå upp på lite högre nivå än vad de var senaste säsongen och säsongerna där. Men det finns ju gott om kompetens i truppen, om man uttrycker det så. Det gör det ju.
Precis. Om det gör det. Och sen så har det hänt något mer om Johan Sundström-ryktena?
Ja, jag pratade ju med hans agent precis efter att det var klart att han fick lämna Avangardonsk. Och då sa de att det fanns tre alternativ och SHL var ett av dem. Och nu läste jag en artikel idag. Jag såg inte, kommer inte ihåg riktigt vilken sajt det var på. Då sa de att de jobbade på ett upplägg, sa agenten då, för att det skulle kunna gå att lösa den här säsongen.
I Frölunda?
Ja, det, han sa att jag vill inte uttala mig om det finns fler alternativ i Sverige.
Ja,
okay. Så jag gissar att det finns ett lag i Småland som är där och hugger.
Hjälp vad de hugger.
Ja, och kanske något lag till utöver det vet man inte.
Nej, precis. Ja, nej, men det är klart, men Johan Sundström in också, så skulle ju det, då finns det ju en annan bredd helt plötsligt.
Ja, verkligen.
Det är lite det jag saknar bakom, alltså man vet att vad första kommer att göra. Men sen så känns det, alltså nu när de mötte Färjestad till exempel, då stod Joel Mustonen på Victor Olofssons plats i det där första powerplayet.
Och lite skillnad.
Jätteskillnad. Ja. Alltså så fort han fick pucken så blev det ganska ofarligt istället.
Ja.
För Olofsson som drämde in sina 20-plus-mål.
Så. Men det är kanske där Rakhshani ska in också.
Ja, men han kan ändå inte stå riktigt där, för där behöver de en vänsterskytt liksom.
Det är sant.
För
är sant.
Att då har du ändå, du har ju Ryan Lesch som är på sin kant och har pucken. Så ja, vi får se. Liraren har koll på, du nämnde honom, Tim Söderlund. Är jag lite där också svag för. Han gjorde 7 poäng första SHL-året, 14 i fjol, trots en ofta väldigt liten roll i Skellefteå. Galen fart får jag säga. Och med tanke på de luckor som finns i Frölundas forwardsbesättning så skulle jag bli förvånad om han faktiskt... Eller jag skulle inte bli förvånad om han på nytt dubblerade poängskörden och landade 20-25 poäng. Liksom.
Mm, det låter rimligt.
Och fortfarande bara 20 år. Så att det är ju, det är lite ovanligt att en sån här spelare så ung byter klubb. Men jag kan förstå honom. Han känns som att Skellefteå hade satt honom i ett fack. Och det var som en irrationell fjärdelinjespelare som inte riktigt fick en högre roll än så.
Nej, jag menar, han spelar ju med Andreas Wingerli och Sebastian Olsson. Och de är alla ära, men de är i Timrå. Han hamnar i Frölunda. Alltså det säger ju ändå någonting om att han är lite för bra för den rollen han hade i Skellefteå och den omgivningen. Även fast de tre passar väldigt bra ihop och gjorde väldigt mycket nytta för Skellefteå, så förstår jag om Tim Söderlund hade högre ambitioner. Liksom.
Ja, men exakt. Du, jag gav dig koll på Brynäs. Nu ska du ge mig koll på Färjestad. Varsågod.
Ja, ingen press. Men press, vi kan ju börja där. Och det är ett av nyförvärven de har gjort. Ja, exakt. Det är väl det enda nyförvärvet på backsidan till och med, va?
Ja, det är det.
Precis. Mm. Och sen har de ju skaffat en lite sexigare målvaktssida, får man säga ändå, med Marcus Svensson in, Lars Haugen ut. Vilket ju är, tror jag, ett steg i rätt riktning. Sen har vi ju sett att de jobbar ganska mycket med att försöka värva spelare från andra SHL-klubbar eller spelare som har spelat i SHL tidigare. Och det har man ju sett nu också med Daniel Viksten, Linus Johansson, Jesper Olofsson, Tommy Sallinen då, som ju tyvärr är skadad nu. Och sen också Axel Ottosson då från Björklöven, som också är ett spännande nyförvärv. Så att det är ju värvat mycket svenskt som man vet funkar i SHL och har ju byggt vidare på den stommen som man hade redan förra året och som gjorde ju väldigt, väldigt bra då. Och lite överträffade förväntningarna. Så att,
alla nyförvärv har SHL-rutin, kommer på nu.
Ja, precis. Det stämmer, ja. Ja, exakt.
Och även Ottosson hann ju göra lite innan han var i Björklöven.
Exakt. Så att det är ju väldigt tydlig struktur de jobbar efter. Och det känns som att de har blivit av med de spelarna de ville bli av med. Förutom Mikael Lindqvist och liksom Dick Axelsson, såklart, som de kanske ville ha kvar. Men jag tror att de ändå var ganska förberedda på. Ja, precis. Men han var ju ganska självklart att han skulle dra. Exakt. Det visste man ju redan för ett år sedan. Så att, Dick Axelsson och Lindqvist var väl kanske inte som man hade räknat med inför säsongen att de skulle försvinna.
Exakt.
Men annars så har ju Färjestad fått in, känns som de har fått in precis de spelare de ville ha och liksom kunnat ersätta rakt av egentligen på alla fronter. Och det är ju, om man ska ta en pil här, så även fast de överpresterade förra året så måste man ändå sätta en pil uppåt ändå. Det är just för att de har inte gjort några chansvärningar, utan de... Det är väl Robin Press som möjligen är en chansvärning, men jag tror inte han är direkt dyr och han är inte direkt tänkt kanske att vara topp 4 back ändå, liksom, utan snarare kanske sjunde back på sin höjd. Så får man ut mer än så är det ju positivt. Så att det är ju, allting ser ju väldigt bra ut i Färjestad, det går inte att säga någonting annat. Faktiskt.
Nej, men det känns som att det är väldigt tydligt, och det skrev vi om här i samband med upptaktsträffen i Stockholm här i tisdags. Att ja, men nu fick de två guldtips och det var inte de själva som tippade sig. Och det var några år sedan Färjestad fick det. Så det känns som att det är ett lag som benämns med den där respekten som de som man i så många år nästan tog för givet att de skulle benämnas med. Liksom.
Exakt. Ja, jag tyckte jag pratade med, jag gjorde en lång intervju med Peter Jakobsson härom veckan på Hockey Sverige också, just om deras värningsfilosofi och sådär, i och med att Färjestad inte har någon heltidsanställd scout, utan det är mycket Peter Jakobsson som gör på egen hand och med lite hjälp från Pelle Pressberg och sådär som finns i klubben. Och just om deras väldigt tydliga värvningsfilosofi och sådär. Och jag tror det är helt rätt väg att gå. Och plus att man, ja, som sagt, fick behålla dem man ville förra året. Jag menar, Mikael Wikström blev kvar. Jesse Virtanen blev kvar. Vad är oddsen för att man får behålla två sådana liksom stjärnbackar i den åldern och att de båda stannar liksom?
Precis. Alltså det är ju troligtvis den dyraste vägen att gå, sett till att värva spelare. Att värva meriterat, etablerat så på det sättet. Samtidigt så, ja, de gjorde ett plusresultat på 3 miljoner i fjol, så det verkar ju gå runt. Trots allt. Så då är det väl okej då.
Ja, plus att det finns en uppsida hos dem de har värvat som man kanske inte har sett fullt ut heller. Jag menar, jag har ju väntat i flera år på att Jesper Olofsson ska få sitt genombrott.
Mm,
liksom. Jag tycker han har allting egentligen för att bli liksom en kanonspelare i den här ligan.
Mm.
Och Linus Johansson, visst, han har fått, jag är nästan förvånad över att han har fått sånt otroligt liksom, fina ord från alla håll och kanter nu. Mm. Att han ska liksom vara seriens bästa center. Så här, det är han ju inte. Jag är lite förvånad att han har blivit så liksom, hypad. Men att plocka en kille som är 25 år från en direkt konkurrent, en toppkonkurrent, och få in en sån kille som, och han blir förmodligen inte ens första center, i alla fall inte från start.
Nej, det är så länge liksom, han blir under säsongen huvudtaget.
Nej, förmodligen blir han inte det.
Nej.
Och då är ju, om man tänker det så är det ju en supervärvning sett till förutsättningar. Och som sagt, han kommer ju bara bli bättre. Han har ju inte nått sin peak än.
Nej,
det är jag ganska säker på.
Precis. Du, innan du ska få säga en spelare att hålla koll på, så skulle jag bara säga en kort sak om en spelare här, med tanke på att det är laget jag följer klart mest.
Mm.
Det brukar ju ofta pratas på försäsongen om att, jag vet, så här, äldre och större spelare brukar ofta gärna säga på försäsongen att ja, men det är unga och små spelare som ser bra ut på försäsongen, vänta till det serie. Att de äldre tar lite tid och varvar igång, och de större tar lite tid och varvar igång. Med det sett så måste jag säga att Johan Ryno, där jag har sett av honom på den här försäsongen, ser ut att vara ungefär 18 år och var 1,75 lång. Ungefär.
Ja.
Det är jättebra ut för att vara så tidigt på året. Med, för en 32-åring som är 1,96 lång.
Och som så har en förmåga att se ganska sävlig ut på isen.
Exakt.
Normalt sett ändå. Liksom.
Ja. Han ser pigg ut, han ser rapp ut. Så, han har ju kört samma träningsspår i den här sommaren. Och själv bet sig till Stockholm och tillbringat sommaren där för att träna. Köra på eget, och det verkar som att han har verkligen på ålderns höst hittat rätt i träningen.
Men det är ju,
ja, det
jag skulle säga, det är väldigt intressant, för han är ju lite en sån här old school center typ lite Robert Rosén och Niklas Bäckström, om man ska göra den parallellen till NHL.
Thomas liksom. Rundqvist, de här
ja. Ja, det är som man, de kan ta två skär i egen zon med pucken, sen glider de och bara väntar på vem de ska spela och, eller hitta en öppnande passning eller vad som helst. Och då är det väldigt intressant att han kanske då anpassat sig också till, ja, men den nya sättet att spela hockey på.
Mm.
Precis. Det gör att han också kände att han måste ju steppa upp lite grann. Och han har ju, förra säsongen var han ju men fenomenal liksom.
Mm. Mm. Precis. Ja, absolut. Vem väljer du som spelare att hålla utkik på då?
Ja, jag har ju hört väldigt mycket gott om Fabian Zetterlund nu på försäsongen, men jag dissar faktiskt honom här.
Mm.
Och kör på Jesper Olofsson.
Mm.
Jag väntade, jag sa redan för 2 år sedan, då tippade jag att Viktor Olofsson skulle vinna skytteligan i SHL. Och då gjorde han väl 9 mål eller något sånt där. Och sen förra året gjorde han ju 27.
Du är ett år före din tid.
Exakt, så att, och jag har suttit och väntat på Jesper Olofssons också. Att han ska få, jag menar, rikta genombrott. För jag tycker han har allt som krävs för att lyckas även i SHL. Men han har ju nästan snarare tagit något steg bak sen han lämnade Karlskrona och gick till Skellefteå. Vilket är ju väldigt märkligt.
Mm.
Så jag hoppas att han får ett lyft nu när han hamnar i Färjestad. Då tror jag han kan göra, ja, men 20 mål tror jag inte är omöjligt om han kommer i en bra roll.
Nej, men han har ju bland annat testats där med Ryno och Joakim Nygård. Och det är klart, får du vara i den omgivningen, då kommer chanserna. För att båda de två är väldigt duktiga på att skapa lägen.
Och väldigt mycket ytor får man också då. För jag menar, Johan Ryno drar ju på sig 2 stycken själv. Och med Nygårds liksom intensiva spelstilla så kommer det ju finnas mycket plats för Jesper Olofsson då också.
Ja, men exakt, exakt. Du, då lämnar vi Färjestad och går raskt över till HV71. SM-guld 2017 följdes upp av en jättemassflykt får jag väl säga. En 8:e plats och ett 1/8-uttåg. Enorm omsättning nu också. Jag räknade till 13 nyförvärv. Ejdsell, Engvall, Pilot, Ullström, tunga tapp, men det känns som att av nyförvärven så finns det ganska många pålitliga producenter på säljnivå som Marcus Ljung, Simon Önerud, Nils Andersson, Turesson, Lehtonen och så vidare. Där ungefär så min pil på HV blir faktiskt rakt uppåt efter en 8:e plats i fjol. Och nu är det. Jag har faktiskt satt HV som 1:a i mitt grundserietips.
Oj, oj, oj.
Ja, jag vet. Jag blev lite förvånad sen. Jag gjorde det där. Och så lämnade jag in och så bara. Och sen så blev jag nästan lite förvånad. Det var dagar senare. Men tippat är tippat. De kanske inte vinner. Men jag tror de kommer vara ett topplag. Jag gillar verkligen backsidan. Där du har även Kristoffer Berglund som är ett nyförvärv i sig efter långtidsskada i fjol. Och Så här, HV kommer inte ha den spelaren som vinner poängligan i laget. Den superduper spetsen har man inte. Men när jag tittar på forwardsidan så ser jag 7-8 forwards som lätt kan nå upp till, eller lätt, men som kan nå upp till 30 poäng. Skulle inte förvåna mig över det minsta.
Mm.
Så bredden är ju HVs absoluta vapen, och det är ju det, så de bygger sina lag. Det var ju så de vann SM-guld också, på att ha en jättebred trupp. Frågetecknet givetvis, och som väl gör att jag kanske kommer att ångra mitt tips, i målvaktssidan, där varken Gunnarsson eller Felix Sandström har varit uttalad etta i SHL någon gång. Och är, någon av dem måste visa att de kan vara det, helt enkelt.
Mm.
Var jag helt ute och cyklar? Eller vad känner
Nej.
Du?
Nej, men alltså det är klart att pilen uppåt, den skriver jag verkligen under på.
Mm.
Det gör jag. Och sen är det såklart målvaktssidan, absolut, den är ett stort frågetecken. Men samtidigt så, jag menar, Felix Sandström, han är ju fortfarande väldigt ung. Han har ju nästan blivit lite bränd lite tidigt, kan jag tycka. Men han har ju inte riktigt visat över tid att han är en bra SHL-målvakt. Nej. Men jag tycker ändå att egentligen Gunnarsson, även fast han inte har varit första målvakt över tid, sen han väl har stått sista åren, oavsett om han har varit i Panten eller Malmö eller HV, så tycker jag ändå att det för det mesta har sett väldigt bra ut.
Mm.
Sen har han haft en lite rörig karriär med många klubbyten, och oftast klubbyten under säsong, och det har varit utlåningar hit och dit. Men jag menar, jag tycker han känns redo nu. Mm. Alltså det är dags för honom nu att ta den här första rollen. Och jag menar, när han kom den här säsongen, när de hade sådana enorma skadeproblem i Malmö, då stod han ju i princip varenda match hela säsongen.
Mm. Precis. Så
han har ju, även fast det inte var tänkt, så har han ändå stått väldigt mycket i SHL. Fast man kanske inte kan tro det.
Nej, men exakt.
Så att jag tror att han är verkligen redo att ta första spad i SHL. Och över sikt, eller på sikt liksom, och över tid, ska jag säga.
Men du tycker jag har dem ändå lite högt upp?
Ja, och jag är förvånad också över att det är väldigt många som talar gott om deras backsida. Och där jag tycker den ser bra ut, absolut. Och Nils Andersson är ju en supervärvning på alla sätt och vis.
Mm.
Det går inte så jävla. Men samtidigt så här, ja men, Fehervari, Didrik Strömberg, ja, de håller ju i hockeyallsvenskan, men de måste ta ett steg till. Kristoffer Berglund, Kristoffer Persson är ju ändå på nivån under de bästa backarna i SHL, ett par nivåer. Markus Lauritsen är lite skeptisk till. Mikko Lehtonen är en bra värvning liksom. Men han kanske inte är någon liksom stjärnback på det sättet, han fanns fortfarande väldigt ung. Så jag tycker de har många, precis som på forwardsidan, så har de många spelare som är under en toppnivå, tycker jag.
Mm,
Plus att det krävs lite utveckling på vissa. Men får de den på typ Didrik Strömberg, så klart att den ser bra ut. Jag tycker inte att det är en svag punkt så, men jag tycker forwardsidan ser bättre ut än backsidan faktiskt.
Du har faktiskt nämnt liraren jag har plockat ut och har koll på. För jag kommer ihåg när han kom till HV första gången, Mikko Lehtonen, när jag pratade om. Så tänkte jag, är det gamla Timrå Lehtonen? Ja, han fan
det är tre stycken som har varit i SHL sista åren.
Just det. Eller hur var det Timrå Lehtonen som har det klassiska när han tappar skenan?
Ja, exakt. Ja. Exakt.
Mm. Men det här är ju en lite yngre Mikko Lehtonen, får vi säga. Han kom ju in i HV, för er som inte kommer ihåg, när de tog guldet. Då var han en sen deadline-värvning. Och jag gillade honom jättemycket, det jag såg då. Och sen dess, jag gissar att han redan var klar för en finsk klubb. Året efter, för han, vilka var, nu ska vi se, han var i
Tappara,
just det, ja, precis. Han hade varit i TPS förut.
Mm.
Men gjorde en bra säsong, 29 poäng, 12 mål på 55 matcher i finska ligan. Så var med i OS-truppen och så vidare för Finland. Så där ser jag det som en, jag är mer såld på honom än vad du är. Jag ser det som en toppback, alltså en första backparsback liksom.
Mm. Det tror jag han kommer vara också. Det tror jag att han kommer vara med Nils Andersson.
Ja, men precis. Så jag lyfter, och dessutom han är 24 år, så att det finns, han är inte 27-28 och kommer hit nu, utan det bör även kunna ta steg på det sättet.
Det är lite frågande till egentligen, det är så här att jag tycker det var svårt att hitta riktig roll för honom i HV sist. Alltså han gjorde det bra, men han kändes som att han var okej i båda riktningarna liksom. Sen när man kollar siffror så ser man att han har gjort väldigt mycket poäng i finska ligan, över 20 poäng tre år i rad och sådär. Så det var nog mer att jag inte riktigt fick grepp på honom på något sätt. Utan att han var mer liksom lite grann i periferin. Sen är det ju klart att han var väldigt bra så här sista minuten-värvning.
Ja.
Det går ju inte säga någonting om.
Och det var en ganska bra backsida då med Borgman och allting också.
Precis, och nu han får vara med från start också, så klart att det kan göra skillnad. Det var bara med att jag hade lite svårt att sätta in dem i något fack riktigt där. Men baserat på det jag gjorde i Tappara, så klart att det är en supervärvning så. Men,
Yes. Vi fortsätter lite norrut från Småland till Östergötland och jag säger Linköping. Vad säger du då?
Ja, här har ju byggts lag på ungefär samma sätt som det brukar göra. Värvar in lite breddspelare från andra SHL-klubbar och så värvar man tänkt spets från Nordamerika. Och i årets LHC nordamerikanska skörd är Joe Whitney, James Wright och Brock Little. Och varken Whitney eller Wright känns riktigt som den nivån eller den hyllan av spelare LHC har värvat från tidigare.
Nej.
Men Brock Little är såklart en kanonvärvning att få in. Och sen har man också backat upp med Adam Brodecki från Växjö som ju jag gillade väldigt mycket när han var i Brynäs, men som har försvunnit lite grann i Växjö här i hårda konkurrensen. Och så Dan Pettersson från Västervik som är där, eller Södertälje eller hur man nu ska se det. Så att det, men han, det tror jag är en jättebra värvning i den rollen han kommer få. Sen backsidan är det ju, ja, men Mattias Bäckman och Lukas Bengtsson hade man sagt det här för 3 år sedan, hade man sagt, åh herregud, det här, vilka värvningar liksom. Men det är ju 2 spelare man inte vet var de står riktigt nu. Kompetensen har de ju såklart, men det är ju svårt att bedöma båda. Och jag tror att ändå att, det kan må, att de kan må ganska bra att få tillbaka i Sverige och få börja om på ny kula och få lite trygghet och sådär. Framförallt Bäckman då som vi känner klubben väldigt bra. Så faller de värvningarna väl ut så har ju LHC gjort kanonvärvningar på backsidan. Men framåt så ser det sämre ut än vad det brukar göra för LHC. Och därför sätter jag ändå en pil som baserat på deras 9:e plats förra året inte kan bli annat än åt sidan tycker jag.
Nej, men det kan jag nästan köpa. Någonstans där.
Och sen ska vi komma ihåg också att Tommy Jonsson är ju ny tränare då, till skillnad från förra säsongen när det var Dan Tagnes.
Exakt.
Det är ju en väldigt stor förändring.
Det är en jätteförändring och det vet jag vi har varit inne på tidigare och pratat om. Jag tror det var Uffe Bodin som pratade om det när vi gjorde genomgången i tidningen här i somras. Att där har vi ju ändå faktiskt ett ganska stort frågetecken.
Ja, verkligen.
Tommy Jonsson har inte gått så bra i sin tränarkarriär på ganska många år nu.
Nej, så är det ju. Och det är ju en chansning att plocka in honom. Det går ju inte så om. Sen vet jag att han är en väldigt kompetent hockeymänniska. Han är extremt liksom, trevlig och bra att göra med på alla sätt och vis. Sådär. Och kan de få ihop gruppen eller så, så tror jag att han kan vara väldigt bra att ha. Men skulle det börja blåsa i början, och han vet ju med det han har varit med om både i Brynäs och Björklöven, att då kan det gå jäkligt snabbt och sen så är det många som vill ha bort den från jobbet.
Ja, men exakt. Så vem kör du som lirare och hålla koll på?
Jag väljer faktiskt Olle Lycksell.
Yes.
Jag dissar Brock Little här.
Ja.
Men Olle Lycksell är ju en otroligt skön spelartyp. Alltså det är ju en väldigt underhållande spelare, ändå väldigt, ganska smart för sin ålder och sådär, och ändå varit med ett tag känns det som nu. Och jag tycker ändå han gjorde det helt okej när han fick chansen förra året. Jag har förstått att han har tydligen varit vass nu också på försäsongen, att han ser bra ut inför hösten nu och sådär. Så att jag tror att det kan vara ett genombrott som verkligen är på gång där faktiskt.
Ja, men det
och sen är ju Tom Jonsson duktig också på att jobba med unga grabbar och utveckla dem och sådär. Så han kan säkert må bra av Jonssons ledarskap också tror jag.
Ja, men precis, precis. Då fortsätter vi till ett annat L-lag så långt upp i SHL som vi kommer i alla fall. Luleå, där 7:e platsen i fjol följs upp av ett uttåg i 8:e delen under det som var Bulan Berglunds första säsong, sen återkomsten från Brynäs. Väldig kontinuitet i laget får vi säga. Håll i det nu. Lagets 10 främsta poängplockare från i fjol är alla kvar.
Ja, du, det kan inte vara vanligt de senaste 5-10 åren i SHL.
Jag undrar om det har hänt på 10 år i SHL skulle jag säga. Stjärnvärvning är givetvis landslagsbacken Erik Gustafsson, som av många lyfts fram som ett av SHLs bästa nyförvärv. Och sen så känns det som att ja, men man har behållit det man har haft, men också har man gjort några lite halvchansningar kanske vi kan säga framåt ändå. Jack Connolly, som jag likt Mr. Maddock i podden för 2 avsnitt sedan pratade om, känner mig tveksam till. Austin Farley som han skrev ju på för Karlskrona först, och det säger ju en del om marknaden som fanns för honom att han skrev på för ett allsvenskt lag först. Så ja, lite frågande så, men pilen blir ändå uppåt för mig. Dels för jag har en stor tro till Bulan. Det syntes som inte annat på Brynäs i fjol vad han betydde för dem innan han lämnade. Sen så sätter jag även pilen åt det hållet för att det känns som det finns ganska många spelare som kan ta kliv utvecklingsmässigt. Einar Emanuelsson, Robert Kovacs, Nils Lundqvist, Isak Lundeström. De sistnämnda är ju båda första rundespelare i NHL-draften i somras. Så bara det vittnar ju om potentialen som finns. Vad känner du om Luleå?
Ja, men Bulans hockey är ganska krävande. Jag tror inte den är helt okomplex heller liksom. Även fast det kan verka som att det bara är tut och kör hockey liksom, så tror jag det tar ett tag liksom få in den fullt ut. Så att, som du säger, att man får behålla nästan hela truppen från förra året och samtidigt kan spetsa det med, ja, med Erik Gustafsson, Jesper Sellgren och så vidare, så finns det ju ingenting som säger att de inte ska kunna vara bättre än förra året. Och de är ju inte någon guldutmanare, det är de ju inte.
Nej.
Men de är ju ett lag som kommer vara jobbigt att möta, som jag tror inte så många vill möta i slutspelet.
Nej.
Så att jag tror att just att det är Bulans lag och att det är han som får behålla de här stjärnorna liksom, tror jag betyder extra mycket. Mm. För att han behöver några år för att få in sin spelidé.
Ja, men att, exakt.
Jag skulle kanske inte sätta rakt uppåt, men åtminstone en liten sned uppåt pil skulle jag absolut göra på dem.
Mm. Lirar du några koll på då? Där kör jag killen med nummer 10 på ryggen, Einar Emanuelsson. Jag måste säga, jag är lite förvånad att inget NHL-lag chansade på honom med ett sent draftval i somras. Jag är generellt sett så tycker jag att det är en grej NHL-klubbarna borde göra oftare med de sena valen. Lägga dem på spelare som har utvecklats och är lite äldre. Just eftersom utvecklingskurvor för alla människor är väldigt olika. Han gjorde 26 poäng faktiskt i fjol. Och jag ser lite Viktor Arvidsson-potential i honom.
Absolut.
På det hållet.
Mm.
Skulle inte bli förvånad om han landar på 40 i sommar. Eller i vinter. Nästa sommar att han har gjort 40. Det var ju så jag menade givetvis.
Mm. Ja, men det är ju, jag håller faktiskt med där. Att det är märkligt att inget lag nappade på honom i NHL faktiskt. Så att, det känns som att han har betydligt mer att kräma ur den där kroppen den här säsongen.
Ja, men exakt. Det finns mycket om det händer.
Mm.
Du, innan vi går vidare med nästa lag, så ska det precis som i tidigare avsnitt bli dags för er lyssnare att få chansen att vinna ett riktigt fint pris. Presentkort värt hela 1000 kronor hos Christer på ICA Maxi på Bergvik. Vinnare i förra avsnittet blev en annan Christer i Christer Axelsson, som visste att 8 FK-spelare nådde upp till 30 poäng för säsongen, och han var dessutom närmast tidpunkt för första målskytt i träningsmatchen mellan Brynäs och Färjestad. Noterar du för övrigt det att Brynäs var hemmalag i
Karlskoga? Ja, jag gjorde det.
Det känns som det var en peak.
Det känns så, faktiskt.
Kalmar Stefan Bengtsén som ryckte i några trådar. Så det blir,
ja,
så.
Hans son jobbar ju för Vik Karlskoga, så det kanske har någonting med det att göra.
Mm, ja, det var lite roligt att Sverige som spelade i Värmland och var borta. Men vi säger grattis till Christer som hade rätt. Skicka ett mejl till hockey@vf.se med din adress, så kommer presentkortet på posten. Till er andra, spetsa öronen nu för er chans att vinna.
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Här kommer veckans fråga. Nu startar SHL-säsongen och 14 klubbar har, i alla fall i teorin, chansen att vinna SM-guld. Vilket var det senaste lag som nu inte spelar i SHL att bli svenska mästare? Lycka till! Så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt!
Där fick ni avsnittets nöt att knäcka. Maila svaret på frågan samt vid vilken tidpunkt ni tror att första målet görs i SHL-premiären mellan Färjestad och HV till hockey@v.se för er chans att vinna ett presentkort som kan, ja, jag skulle säga, föda en hel familj en vecka faktiskt, om man planerar maten lite väl. Då återgår vi till det som är vårt syfte med att sitta här idag, och vi åker från Luleå så långt ner söderut istället då, som vi kommer i SHL, till Malmö. Varsågod Måns.
Ja, och här har det ju hänt grejer till skillnad från i Luleå i alla fall.
Precis, det är topp 10 inte kvar.
Nej, det kan man inte säga. Och de har inte ersatts med andra superspelare heller.
Nej.
De tappade ju släppte Endemili under säsongen. Sen har de tappat Jonas Gunnarsson, Erik Forsell, Daniel Saar, Tuukka Mäntylä, Robin Alvarez, Retra Kärni, Nils Andersson, för att nämna några. Jag nämner inte ens alla. Nej. Och det är i princip hela spetsen som är borta.
Mm.
Och ersatt den där spetsen med Emil Molin, Emil Sylvegård, Anton Öhman kom in på backplats, Martin Janols som gör sin SHL-debut, otroligt nog, känns som han varit med hur länge som helst.
Ja, det trodde jag inte.
Nej, han har aldrig spelat SHL, det är ju helt otroligt. Ja. Tobias Ekberg blir ju ett nyförvärv på sitt sätt, och sen Henrik Hetta, och så Konstantin Komarik som är tillbaka.
Mm.
Och det är väl inte så att Malmöfansen kanske dansar av glädje när man ser liksom spelarna som har lämnat jämfört med spelarna som kommer in.
Nej.
Så det har hänt otroligt mycket. Kontinuiteten finns ju på ledarsidan och sådär. Men på spelarsidan så märks det som, jag tror att de gick 12 miljoner back förra året, Malmö.
Mm.
Så att det är ju en helt annan spelarbudget i år. Och det är ju synd faktiskt, i och med att de var ju, hade ju verkligen något stort på gång. Och jag hade ju dem som en liten dark horse till guld förra året. Och jag menar, de gick till semifinal 2 år i rad här nu.
Mm.
Så nu är det ju laget som ska göra det. Alla pratar svenska i laget. Det är 2 danskar och sen är resten svenskar.
Mm.
Och sådär, så att det handlar om att få ihop gruppen här. Och så Konstantin Komarik är inte heller svensk, men han har ju spelat i Sverige tidigare, länge här. Så.
Mm. Du tror han kan svenska nu?
Jag tror han kan svenska.
Jag hoppas det.
Ja, så att, nej, men de hoppas ju på utveckling på de här Sylvegård, Vemmenborn, Kim Rosdahl, Konstantin Komarik, grabbarna liksom. Och att Martin Janols kommer in nu och kan göra någonting på SHL-nivå. Lars Bryggman, som i och för sig har bara sprutat in mål på försäsongen här, måste liksom också fortsätta leverera på den nivån och ta ett kliv jämfört med förra året. Men det går ju, trots det går inte att sätta någonting annat än en pil ner, ganska tydligt.
Nej, det är svårt att göra det. Det känns som, vad är det? 4 stycken andra, tredje, femmer.
Ja, verkligen. Det är verkligen. Jag vet inte, vem kan tänkas vinna interna poängligan i den här laget?
Ja,
alltså, nej, om Emil Molin är dessutom skadad, och han var ju ändå tänkt som deras liksom stora spetsspelare, och det säger ändå en del, för han har inte levererat alls på SHL-nivå tidigare i karriären. Det ska man komma ihåg också. Mm. Han vann poängligan i Allsvenskan förra året, men han har inte visat någonting i SHL riktigt, så att jag vet inte riktigt om, ja, det går inte att hitta någon potentiell liksom spetsspelare i laget i princip. Så att, jag är lite skeptisk till Malmö. Det är lite tråkigt. Så att de får kämpa för att den som var topp 10 år är ganska säker på.
Nej, men jag håller med dig. Det känns, jag har placerat in dem som ett givet mittenlag. Jag ser dem som att jag ser inte att de ska vara i absoluta botten. Tillräckligt bra är de, men jag kan inte se hur det ska kunna utmana huvudtaget uppåt. När det känns så tydligt att spets saknas.
Plats 8-12 kommer de få kämpa om ungefär.
Mm.
Och kommer de 8 så tycker de gör det bra. Mm. Med liksom det lagar de ändå har. Men de har ju fortfarande 2 bra målvakter. Även om Nilstorp, man aldrig vet om han är spelklar eller inte.
Nej.
Och sådär, så de kommer ju säkert hjälpa dem till några poäng.
Ja, men exakt.
Under säsongen och sådär. Det kan ju vara deras räddning liksom.
Men herregud, vilken anonym backsida det
är. Ja, verkligen.
Ja. Vad säger du som spelare hålla koll på då?
Ja, det är ju faktiskt inte jättelätt att hitta någon liksom så. Men jag tycker ändå att det man fick se förra säsongen av Tobias Ekberg i sen han värvades från Pantern där. Jag menar, han gjorde 12 poäng på 25 matcher från sin backplats. Hade knappt spelat i Allsvenskan, spelat mycket, 1,5 säsong i Allsvenskan. Annars är det liksom division 1-nivå.
Mm.
Och inte varit någon liksom stor stjärna där heller liksom. Och nu får han vara med från start här i Malmö och fått jobba och också fått spela där en halv säsong tidigare och sådär. Så ja, han tror jag kan ta kliv och vara liksom första back. Och det måste han nästan vara, i och med att de tappar Nils Andersson här nu. För jag har svårt att se att Anton Öhman kan gå in och spela jättestora minuter direkt. Och Jens Olsson är ju vad han är. Han har en stabil nivå. Stefan Varg, samma sak. Karl-Johan Lerby är väl ingen potentiell stjärnback på det sättet liksom, utan jag tror Tobias Ekberg kommer få en stor roll och jag hoppas han kan ta den, för jag tycker ändå att han visade mycket förra året när han kom.
Anmärkningsvärt, men så pass anonym backsida. 7 av backarna har 2-årskontrakt, så det är det här de ska ha kommande 2 åren.
Ja, det är sant.
Ja, Du, vi hoppar från Malmö vidare till Mora. Undvek sista platsen som nykomling i fjol, vilket man väl för alltid får säga en liten prestation i sig. Kvala sen kvar efter dubbla tränarbyten faktiskt under säsongen. Mats Lust var den som ledde laget i sista kvalet och är nu huvudtränare från start. Eller Mats Lust och hans prilla kanske vi ska säga. Laget hade extrem nordamerikansk prägel i fjol, där det känns som att det var lite arvet efter Colliton på det sättet. Något mindre av den vara nu. Faktiskt tre av nyförvärven, Adam Masur, Kevin Gagné och comebackande Kevin Gomez, är av de totalt sju nyförvärven är återvändare till Mora. Han var där förut. Men medan det känns som att finske Mikael Keränen ska vara spetsförvärvet framåt. Han snittade faktiskt en poäng per match i finska ligan i fjol, så att det känns, och har gjort det även tidigare i karriären, så det känns som att där finns det potential. Men min pil på Mora blir ändå rakt åt sidan. För jag har svårt att se att de även den här långa säsongen ska kunna undvika en topp eller botten två plats. Speciellt när jag kollade lite på hur det gått för dem på försäsongen. Ja. De har tre allsvenska lag samt Timrå och Brynäs och har en seger.
Ja.
Aj då, på de fem första.
Ja.
Det känns inte så lovande.
Nej, det gör ju inte det. Man har ju svårt att se vilka de ska kunna komma före förutom Timrå.
Ja, men det är,
så är det ju.
För jag har Timrå som mitt givna andra där nere.
Mm, exakt. Och det går ju inte att tänka så mycket annorlunda för... Nej. Det med laget är inte bättre än vad de är. Alltså, och, så att det går inte att orda så mycket om det egentligen.
Nej, då är vi överens. Då gör vi inte det, tycker jag. Då går jag vidare till spelaren att hålla koll på. Och där har jag tagit ut Mattias Bromé. 24-åring som egentligen var klar för Luleå när Mora gick upp. Men han valde då att stanna och bli lagets näst bästa poängplockare efter NHL-värvade tjecken David Kärse. Det känns som att det finns ytterligare potential i Bromé, att han ska kunna, ja, men där kanske kan finnas 30 poäng och då lär han väl vinna poängligan.
Ja, det är faktiskt så, som sagt, han var två år efter Kärse där och Kärses ersättare, tilltänkt ersättare Martin Bakors som de värvade in, ganska tung värvning för Mora, han drog ju till NHL, till Providence Bruins nu innan den så. Han satte sin fot i Dalarna i sen på. Så att det kommer ju krävas liksom att Bromé tar den där rollen i år igen egentligen, i och med att även han försvann då. Backers.
Ja, men exakt. Vi hoppar vidare ner till Skåne igen och Rögle BK, säsongens poplag, eller?
Ja, och nu har jag också precis för inspelning här så har jag sett att Jonas Ahnelöv ska vara klar för klubben.
Till där, ja.
Och det gör ju ett redan intressant lag ännu mer intressant. För jag kan dra lite paralleller till, ursäkta att det blir lite fotbollssnack här nu, men ett annat grönvitt lag. För att man kan dra paralleller till Hammarby, tycker jag. De gjorde ju en liten, som brukar säga NHL, en rebuild under säsongen förra året. Bytte sportchef, han satt sin prägel på laget direkt. Värvade liksom spelare som var från en liten annan hylla än vad man gjort tidigare. Och det är bara att kolla vad som hände där. De vet var de kom förra året, 8-9 någonting. Och i år är de ju ändå med och slåss om guldet och sådär. Och Rögle gjorde ju lite grann samma sak. Jag menar, de bytte ju ut stora delar av truppen redan förra året. Spelare som bröderna Abbott inte ville ha kvar, de försvann. Och så värde de in spelare som hellre liksom såg för en framtid i klubben. Olle Liss är väl det tydligaste exemplet. Sen har de fortsatt med det nu. Och jag menar, kolla vilka spelare de ändå har fått in, så är det ju en typ av spelare som kanske inte Rögle har fått annars.
Nej.
Jag menar, Christian Thomas spelade under OS för Kanada. Och han går till Rögle. Daniel Saar är tillbaka. Mattias,
han har tillhört Pittsburgh också.
Ja, precis, exakt. Nils Höglander kommer dit. Cody Curran, som ju verkar, enligt jag har hört, ha problem med tempot, men var väldigt spelskicklig. Går in i laget. Leon Beristedt kommer hem liksom till Sverige, och då är det Rögle som gäller. Och så där. Så de har ju värvat väldigt intressant. Och är det nu så att Ahnelöv också är klar, jag menar, då, det är ju en enorm värvning för en klubb som Rögle.
Ja, men verkligen. Det är ju ligga på 25 minuter typ.
Ja, men exakt. Och han ska ju vara en av SHLs bästa backar. Jag menar, han ska ju kunna hålla samma nivå som Mikael Wikstrand gör.
Ja, exakt.
Sen är ju alltid problemet när spelare varit i KL och kommer hem, så brukar det ta en ganska lång stund. Och det är samma sak som jag tror kommer vara med Erik Gustafsson i Luleå också. Att man kommer se att det kanske tar fram till jul innan det verkligen sitter liksom. Men ja men det har ju, de har ju liksom, de har ju verkligen, om jag menar att Färjestad har haft en sexserie målvaktssida. Rögle är ju mycket sexserie som klubb nu än vad de var för ett år sedan. Då var de fortfarande det här tråklaget med, som kunde lika gärna åka ur som stanna kvar. Mm. Liksom. Men nu är det bara en klockren pil uppåt, utan tvekan.
Ja, men exakt. Det är intressant sånt här. Lite hur, alltså, det känns ju som att Rögle har en ganska stor budget sett till vad de har värvat nu. Och jag menar, det här är också en klubb likt, för att jämföra med Mora då, som är inte den största hallen. Jag har lite svårt att se vad det är som gör att Rögle har såna enorma, det känns som att de har liksom jättemycket högre budget än till exempel Mora. Men det är väl olika. Jag hoppas att de inte har tagit sig vatten över huvudet bara.
Nej, exakt. Men sen, de har ju också, de har gjort många liksom spännande och ganska dyra värvningar. Men sen är det också så här, låt säga att Cody Curran blir en succé. Mm. Jag tror inte han är jättedyr för att vara spela första backpar i SHL.
Nej, men exakt. Och du har typ Olle Liss i fjol. Han kostar ju garanterat noll så på SHL-nivå.
Exakt. Liksom. Leon Bristedt kommer från college hockey.
Ja.
Har sett jättebra ut för säsongen. Nils Höglander är ju, vad är han, 17 år, kommer från Hockeyallsvenskan. Mm. Erik Andersson har nog inte det fetaste SHL-kontraktet heller.
Nej.
Så de varv, det blir liksom ett, jag menar, NHL-lag som har ett väldigt dyr spets och sen har de, fyller de på med lite yngre grabbar under liksom, och funkar det så kan det bli hur bra som helst liksom. Och funkar det inte så, nej, då kan det bli pannkaka alltihopa.
Ja, men exakt, exakt. Känner du dig, du ska få välja en spel att lyfta fram, ja.
Ja, och då väljer jag och hoppas på att den här killen blir kvar, Rasmus Sandin. Men jag har hört talas om honom ganska länge. Han är från mina hemtrakter från början. Och redan han var liksom i Almtuna så hörde man mycket snack om honom. Och då var han 14-15 år.
Ja, just det.
Men han har ju hunnit avverka Modo, Almtuna, Brynäs, Rögle, en sång i OHL och nu kanske det blir Toronto. Mm. Så det kan ju liksom bli sjätte organisationen han är i och han är 18 år.
Oh.
Så han skulle ju behöva lite kontinuitet och lite trygghet och sådär.
Ja.
Kan man väl konstatera.
Ja, ja.
Men blir han kvar i Rögle? Jag menar, det är också samma. Man ska inte lägga allting man har sett på försäsongen som någon sorts facit, men det man har sett av honom där så tycker jag han ser otroligt intressant ut, verkligen.
Mm. Mm.
Och jag menar, kolla, man såg ju vad som hände med Rasmus Dahlin när han fick förtroende i Frölunda.
Mm.
Och så såg man vad som hände med kanske Adam Boqvist som inte fick förtroende i Brynäs.
Mm.
Två spelare som har sett som ganska jämnbördiga genom karriären och den ena bara sticker iväg.
Mm.
Får Rasmus Sandin det här förtroendet av Abbott i Rögle så tror jag att det är en, ja, men då blir, kan du få en enorm utveckling på honom.
Mm.
Ganska, redan nu skulle jag säga.
Ska vi dock säga att det du sa precis förut då, att Jonas Ahnerövd nu kom in, kanske talar emot.
Det är faktiskt sant. Det har du poäng i.
Mm.
Så det är ju, det är klart att han på lång sikt kanske tjänar lika mycket på att spela i AHL en säsong. Det går inte att säga nu liksom. Nej. Och det är olika från person till person. Men för SHL-publiken och för Rögle och så här så skulle det vara väldigt kul att få se honom en säsong här.
Mm.
Så att det inte blir som, ja, men Adam Boqvist som nu sticker iväg. Och man fick ju inte se Timothy Liljegren så mycket som han hade velat i Sverige heller, visserligen på grund av skador och sjukdom och sådär också. Men vi fick ju väldigt lyx som fick se Rasmus Dahlin i 2 år,
ja,
i Sverige.
Precis.
Man hade gärna velat se Sandin då också.
Ja, men exakt. Du, då säger vi tack och hej till Rögle och säger goddag Skellefteå. Och då säger jag att efter 4 raka seriesegrar så har Skellefteå nu en 6:e och en 5:e plats de 2 senaste åren. De tog sig ändå till SM-final, där man dock hade absolut noll att sätta emot Växjö. En annorlunda förändring får vi säga på tränarsidan, där Stefan Klockare och Bert Robertsson båda är kvar. Men där Tommy Samuelsson hämtas in som ny huvudtränare och lagts på ett hack över dem. Tungt målvaktstapp i Joni Ortio, där Mantas Armalis ska ersätta. Men medan Mattis Olimb är rak ersättare till Per Lindholm på centerplats som första center, och man på backsidan har fått in framförallt Peter Granberg som vänder hem till efter från Nordamerika till vad som känns som en stark och hel svensk backsida.
Mm.
Min pil på Skellefteå blir åt sidan.
Ja. Jag håller med.
Alltså ni som lyssnar på podden vet att jag ställer mig väldigt, väldigt frågande till värvningen av Juha-Matti Aaltonen. Jag fattar inte. Men
nej,
så
inte
det kan vi lämna. Men målvaktssidan framförallt gör mig lite skeptisk. Armalis har inte gjort jättemycket de senaste åren som är värt att Alltså, han var jättebra i Djurgården, men sen då har det inte skett så jättemycket. Och framåt, alltså Jimmy Eriksson, 38 nu, håller den där kroppen för en hel säsong. Alltså, han var bra i slutspelet, men går det 50 omgångar och så sen slutspel på det? Joakim Lindström, 34, är han, alltså jag tror fortfarande är en fantastiskt bra spelare, men är han fortfarande lika bra? Sen har du Bud Holloway som ju måste studsa tillbaka och ska säga, var en, för han var en passagerare i laget i fjol, så måste han vara en chaufför igen på nytt, för att de har inte råd att ha, alltså han garanterat topp 5 i lön eller topp 3 i lön säkert i laget, men var ju inte det i prestation i fjol.
Nej, och jag inspirerad av din podd med Maddock där, så gjorde jag också en sån här lista med 5 spelare jag tror kommer flippa och 5 jag tror kommer floppa, eller som finns risk för. Och jag tror ju att Mantas Armalis, det är, jag är skeptisk till den värvningen alltså. Inte för att han är en dålig målvakt, men ja, det känns lite grann som det var för ett par år sedan när de tänkte gå till säsong med Gustav Lindvall och Erik Hanses.
Just det.
Och sen blev det ju aldrig riktigt så, för sen värvade, och det var väl då de värvade Ortio, ja, tror jag.
Exakt, han kom in sent där.
Exakt, och det, visst att Armalis är väl en bättre målvakt än Hanses kanske, men det är ändå, jag är förvånad över att de väljer att göra en sån här målvaktssida, faktiskt. Alltså det, om man jämför, jag menar, ska de utmana Växjö om guldet, jämför vilka målvakter Växjö har. Jag menar, alltså, det är ju, de är ju klasser bättre, tror jag, båda två, än vad båda Skellefteås målvakter är.
Alltså, och han stod 12 matcher i KL i fjol, Armalis. Och innan det 24 i AL, han stod 36 matcher på 2 år. Jag förstår inte riktigt.
Nej, och i och med att de också nu har tappat en sån som Tim Söderlund och så här, så finns det inte jättemycket folk som kanske kan ta jättestora steg heller. För att liksom väga upp för att man kanske har tappat lite på målvaktssidan. Jag tror ju väldigt mycket på Edvin Hedberg och tror att han kommer få ett lyft av att hamna i Skellefteå.
Sluta och plocka dem jag ska prata om.
Alltså, det tror jag är typ den spelare som skulle kunna ta ett steg liksom att bli en stjärna i SHL. Men annars så är det verkligen åt sidan och kanske till och med lite steg ner, just med tanke på åldern på Jimmy och Joakim Lindström, och att bara Holloway inte direkt ser ut att bli bättre.
Jag säger så här, jag ser inte Skellefteå som ett säkert topp 6-lag, och det känns nästan konstigt att säga.
Ja. Det var, nej, men jag håller
väldigt länge sedan man inte gjorde.
Jag tror de kan tappa en topp 6-plats, till exempel i Luleå.
Exakt. Faktiskt. På spelare att hålla koll på. Ja, undrar vem jag ska säga nu då. Alltså så här, jag var på väg att ta Jonathan Pudas faktiskt.
Ja.
Han gillar jag jättemycket.
Jag med.
Lite likt Einar Emanuelsson så blev jag också förvånad över att ingen chansade på honom ett jättesent draftval. I NHL-draften där. Men jag väljer ändå Edvin Hedberg. Återigen, ni förstår snart vilka spelare jag gillar. Snabba, skridskostarka spelare. Och det är verkligen Edvin Hedberg. Grym skridskåkning, och känns som att det finns en väldigt stor potential. Och landa, vad var det, 25 poäng typ i Rögle i fjol. Det känns som att det finns potential till 30-35 om han får en bra omgivning. Vilket jag för hans del hoppas att Skellefteå verkligen ger honom. Så det blir en Jesper Olofsson grej lite att,
nej, men exakt.
Så det är väldigt samma fack. Gjort en bra säsong i en klubb på lägre halvan, värvas dit, och så då gäller det att ge honom en rejäl chans och en rejäl roll där också.
Jo, men det är bara att tänka, så han har ju spelat, han var ju landslags, gjorde några landskamper för några år sedan och sådär. Har inte riktigt blivit liksom bevisat i SHL att han är en stjärnspelare där på något sätt, men hade det här varit för fem år sedan, då hade jag tänkt, oj, den här killen gör ju 40 poäng nästa år. Liksom, man gör den värvningen från Rögle till Skellefteå. De misslyckades ju inte med en enda värvning på den tiden.
Nej, men precis.
Och allting funkar, det var ett spelsystem som satt, de fick in folk hela tiden som kom in och bara producera. Men det känns ändå som ett bra läge att komma in i Skellefteå nu, för att han kommer kunna få en bra roll, hoppas jag. Det förutsätter jag att de kommer igenom.
Ja, men exakt. Timrå IK, SHLs enda nykomling. Vad säger du?
Ja, det är ju svårt att liksom sätta en pil neråt i och med att man ändå är uppe i SHL jämfört med förra året i Hockeyallsvenskan.
Ja, precis.
Som det så ofta är, så får man ju behålla en allsvensk trupp ganska mycket när man går upp en division. Det är svårt då, och det ska vara man har någon hemvändare som kommer tillbaka när man går upp. Och så, annars är det svårt att liksom värva de här riktigt tunga spelarna. Och så är det ju här med, det är ju ett allsvenskt lag. Och det har man ju sett de andra nykomlingarna sista åren, Karlskrona, Mora, i viss mån Rögle, de gick upp också. Att det behöver inte vara dåligt.
Nej.
Faktiskt. Så att, det har ju jag tycker de har gjort ett par intressanta värvningar. Jag tycker att Lövgrensfält tror jag kan få ett lyft igen. Det är en spelare jag gillar verkligen. Allt gjort. Niklas Svedberg är ju den värvning de har gjort som ju inte ska vara möjlig egentligen, så här, till liksom meriten han har ju, men han är 29 år. Han har stått, han har varit en stjärnmålvakt i KHL, han har vunnit SM-guld, han har stått i NHL, han har varit en bra målvakt i AHL, och så hamnar man i Timrå. Det är ju, det ska inte vara möjligt riktigt.
Nej, det känns så sannolikt.
Det gör det ju verkligen. Och det är ju han som kommer få bära det där laget, såklart. Sen har man ju tappat några liksom intressanta spelare som, framförallt Didrik Strömberg då, men Johan Jonsson också då till HV.
Men sen är det ju mycket... Han Dahlén också, va?
Ja, just det. Den där lilla grabben, Jonathan också.
Ja.
Han var ju...
Han hade kunnat vara okej i SHL, tror jag.
Han hade kunnat vara det.
Ja.
Men det är ju... De har ju värvat spelare som har varit duktiga på allsvensk nivå. Det går inte att gå från. Andreas Söderberg, Oskar Drugge, Rickard Palmberg och så här. Det är den spelarna, den typen av spelare de har värvat. Och så Sebastian Olsson som har haft en lite lägre roll i Skellefteå. Sen är det ju intressant att de fick behålla både Hollander och Jakob Olofsson. Och de gjorde ändå en halv poäng på match någonting förra året i Hockeyallsvenskan. Och det är två smarta spelare, och smarta spelare brukar kunna klara av de flesta utmaningar. Så jag blir inte förvånad om de kan ligga mellan 20-25 poäng även i SHL faktiskt.
Nej, men exakt. Vem lyfter du fram som spelare att hålla koll på?
Det blir den här David Prins. Nej, det var väl den minst sexiga värvningen i SHL.
Det får vi säga.
Ja, nej, men det är klart att det blir ju Hollander och Olofsson. Det blir ju som en duo där. Om man kollar vilka spelare Timrå har fått fram sista åren också. Om man då tänker på Elias Pettersson och Dahlén. Och de kommer ju såklart inte vara på den nivån än. Och de har inte spelat SHL-hockey. Men jag tycker ändå att just eftersom att det är två smarta spelare och de brukar klara av de här stegen, så tror jag ändå att de kommer kunna göra grejer i SHL. Sen kanske de inte gör 35 poäng såklart, men jag blir inte förvånad om de ligger mellan 20 och 25 ändå. Någon av dem i alla fall. Och hoppas som sagt att de får chansen att spela sig till bra roller. Att man inte lägger dem lite lägre ner i hierarkin, för att Mattias Guter måste spela om han inte levererar. Eller Rickard Palmberg måste få spela.
Nej.
Bara för att de är lite tyngre namn. Så. Utan att man verkligen ger dem chansen. Och det brukar Timrå vara duktiga på.
Ja, men precis. Alltså, handen på hjärtat. Timrås säsong kommer ju handla om att förbereda sig troligtvis inför att vara så bra som möjligt när de ska kvala för hänga kvar.
Ja.
Och bästa chansen att göra det är ju att ge de unga man har möjligheterna.
Absolut.
Du, om vi har Timrå som längst ner, så åker vi längst upp då istället till Växjö Lakers. Näst sista laget. Två SM-guld, fyra sina säsongerna. Två raka seriesegrar. Med den resultatraden kanske man kan acceptera och betala ett högt pris för framgång. Och det får väl säga just det som Växjö nu fått göra den här sommaren. Elias Pettersson, Andrew Kailoff, Robert Rosén, Erik Martinsson och Dennis Rasmussen. Det är jobbiga namn det att tappa.
Det kan man säga.
Men det kunde vara värre. Alltså, Joel Persson får man ändå behålla på lån från Edmonton, och jag gissar, han hade väl ett tvåårskontrakt med Växjö tror jag, så jag gissar att han ligger kvar på samma lön som i fjol. Så då kan vi väl säga att det kanske är SHLs bästa bang for the buck-spelare.
Ja, det får man nog säga.
Niklas Burström, grym backvärvning. Jag tror mycket på tjecken Roman Horak som klassförvärv till ett lagbygge som vi alla vid det här laget vet inte på något sätt är klart, utan kommer att spetsas under säsongen. Lite ja, det är så ju, känner jag.
Ja, men det är ju, alltså det är ju imponerande ändå. Alltså de lyckas ju plocka, de har ju nått den statusen att de kan ju plocka spelare som kommer hem från utlandet och plocka dem till sig istället för att de ska hamna hos klubbar de har varit hos tidigare. Och Niklas Burström är ju, i min värld, jag tyckte han var topp 5 back i hela SHL när han var i Skellefteå. Liksom, det är ju en supervärvning för Växjö. Det är ju bara att kolla vilken backsida de har. Liksom. Det är ju klass rakt igenom. Och framåt så, även fast de har tappat mycket spelare, jag tror inte det kommer, det är klart det kommer märkas, men jag tror inte det kommer märkas på slagstyrkan jämfört med andra lag nödvändigtvis. Jag tror fortfarande kommer vara, men de har ju fortfarande en forwardsida som jag tror är kanske bäst i serien, men det blir sen topp 3. Och då som sagt vet vi att de är ju långt ifrån klara.
Precis. Ja, nej, men alltså så här, min pil blir ändå lite neråt.
Det är svårt att, det är svårt att vara så bra som var förra året.
Ja, men och ja. Från toppen finns det bara en väg. Så ja. Är det ju. Alltså jag ser inte ett lika överlägset Växjö som den förra säsongen. Mm. Men man är ju fortfarande ett givet topp tre lag. Speciellt med tanke på målvaktssidan. Där det ju liksom... Ja, de har det väldigt bra där. Får vi se.
Det kan man säga. De har ju två målvakter som, oavsett vad de ställer i mål, så kommer de ha planens bästa målvakt i många matcher, om man säger så.
Ja, men exakt. Du spelar att hålla koll på. Det tror jag nog egentligen du också hade kunnat gissa, om du gissade. För jag är en tysk spelare. Kan
ja, jag kanske. Misstänkte nästan. Ja.
Dominik Bock, 18-årig tysken. Spelade en del i fjol redan, jag tror 15 matcher drygt sådär. Och visade glimtar av den grymma potential som finns. Draftade första rundan St. Louis och jag gillar honom jättemycket. Det är en sån där spelare man verkligen höjer på ögonbrynen när man ser bara shit vad duktig han ser ut. Och attraktionsspelare liksom, om man kan säga så.
Ja, det blir ju intressant. Jag tror ju också jättemycket på honom. Det blir ju kul att se om han blir en sån här killen, om han slår igenom i NHL, att han kan bli en sån här som, ja men han började sin karriär i Sverige. Som jag har sett med Kevin Fiala och Jakob Vrana som har kommit fram nu. Och innan dess var det ju liksom, ja men Kopitar och de här grabbarna, och den nivån lär han väl knappast komma upp i. Men det blir ändå kul att se, för jag tror att han kan bli en sån, ja men typ Fiala, Jakob Vrana karriär som kan vara kul att hålla koll på.
Ja men absolut, absolut. Sista laget ut, varsågod, och knyt ihop säcken med Örebro.
Ja, Örebro. De har ju lämnat lite grann av kaoset bakom sig som man hade inför förra säsongen och även i början av säsongen. Det var mycket ekonomisnack och så hade man ifrågasatt tränare och det var ju väldigt mycket snack om att Sundblad behövde gå och sådär. Men man jobbade vidare lugnt och metodiskt med sin ledarstab och behöll stora delar av truppen med. Och nu när man har, jag menar, man har klarat av den här krisen, så känns det som att man har gått upp lite grann i steg i ambitionsnivå. De var ju ute efter Brock Little. De plockade Aaron Paluschaj. De värvade Christian Näkyvä. Och de värvade också Hockeyallsvenskans bästa back, Marcus Björk. Så att det känns som att man ändå vill ta steg nu, Örebro igen. Det som man har fallit ifrån de sista två åren, som man trodde de skulle ta för några år sedan, som de aldrig riktigt tog.
Nej, men exakt.
Det är framförallt backsidan som, och det pratade också Niklas Sundblad om på upptaktsträffen här i tisdag, så att där märkte man tydligt att det var där de behövde en nivåskillnad, en nivåhöjning, och det är ju framförallt liksom, de behövde spelande backar, och då plockar man som sagt Christian Näkyvä, som visserligen inte var någon supersuccé här nu sista svängen i Linköping, men det är ändå en jättebra back på SHL-nivå. Kommer ju göra mellan 20-30 poäng. Och jag menar, man tycker att Nils Andersson var en supervärvning till HV. Det här är ändå liknande siffror och sådär.
Ja, men exakt.
Och Marcus Björk, blir han en sån här back som går direkt från Hockeyallsvenskan och blir en stjärna? Vi har ju sett, vissa har ju problem med det. Henrik Larsson exempelvis i Brynäs var ju förra året som Marcus Björk, och det gick ju inte alls. Men vi har ju också sett Mikael Wikstrand, Lukas Bengtsson, Ryan Gunderson, Elias Fält. Alltså det är många som går in och är direkt i stjärnbackar.
Precis.
Och blir han en sån? Ja, då är det ju få lag som kan matcha liksom powerplay-back-kompetens som Örebro kan.
Precis.
Sen har de ju, som många andra lag, gjort också ett par nordamerikanska chansvärvningar. Shane Harper, Jordan Boucher, som väl känns lite sådär förhand. Och egentligen inte tappat några jättetunga. Zachary Mannen är ju såklart tyngsta tappet, och han blir ju svår att ersätta. Men jag tycker ändå att de går in i den här säsongen med ett starkare lag än vad de hade förra året.
Så det blir en pil uppåt?
Det blir en pil uppåt. Och de kommer ju behöva kämpa om plats 8-12, som jag sa, Malmö också. Och de kommer ju 12 förra året. Så det är inte säkert att de blir bättre placeringsmässigt. Men de har bättre förutsättningar för att bli bättre i alla fall.
Känns som man har värvat lite för att vara ett bra powerplay-lag.
Ja, det kan man säga.
Vad väljer du för sista spelare att hålla koll på?
Ja, det blir ju såklart Aaron Paluschaj. Det här är ju en sensationell övergång på så många sätt. Dels att han blir kvar i SHL.
Ja.
Med den liksom åldern han är i, den erfarenheten han har från AHL. Att han inte får ett NHL-kontrakt eller ett kontrakt i Schweiz åtminstone. Med den säsongen han gjorde förra året. och att han väljer att byta klubb inom SHL och att han dessutom inte går till, jag menar inte vet jag, Växjö eller Skellefteå kanske, utan han går till Örebro. Det är ju, jag vet inte om vi har sett något liknande på det här sättet. Jag menar Anssi Salmela, han kom ju till Modo
och var där till alla månader. Klubbar.
Ja, exakt. Och sen bytte han ju upp sig till var väl HV, han gick till första och sen Färjestad. Ja. Sen var han upp på den nivån. Arne Palouche är ju en av seriens bästa spelare och går till ett lag som, ja, men det är ungefär på samma nivå som Brynäs. Mm. Och dessutom är en mindre klubb liksom rent historiskt så där.
Man kan lätt se att han tar ett kliv neråt. Det är ju inte konstigt så.
Nej,
så
egentligen inte. Och det är klart att pengapåsen spelar roll också, men jag tror att det är för enkelt att bara säga att det är det. Jag tror att Brynäs hade ju, de gjorde inte den bästa reklamen för sig själva förra året heller.
Nej.
Med allt som hände och att han kände kanske också att Tommy Sjödin inte riktigt spelade någon sorts hockey som kanske var, han tyckte det var jättekul heller, det vet man ju inte.
Nej.
Men det finns ju så mycket att säga om det här. Och han, grejen är att jag har inte någon jättenära relation med honom. Han var ju otroligt bra att göra med. Han verkar vara bra i gruppen. Väldigt populär bland journalister. Var ju extremt populär bland fansen direkt. Och fick liksom verkligen ikonstatus i Brynäs direkt.
Och faktiskt ett tvåårskontrakt.
Ja, exakt.
Och nu det är också en liten utropstecken bakom.
Ja, det är ju så märkligt på så många sätt.
Ja.
Men det är ju väldigt kul, alltså det är ju väldigt uppfriskande övergång, även fast det känns märkligt på något sätt.
Det är kul när det kan hända lite grejer som man inte riktigt tror.
Ja, och jag menar, det fanns ju inte ens några rykten om Örebro eller någonting, alltså det var ju KL eller Schweiz, eller om han skulle stanna i Brynäs.
Ja, men exakt.
Och så går han till Örebro av alla lag. Det var ju en enorm käftsmäll såklart för Brynäs, men det är ju en jätteprestigevärvning för Örebro, och som sagt... I och med att de också var ute efter Brock Little där och verkligen utmanade Linköping, så känns det ju som att de kanske har nallat lite mer av de här tv-pengarna än flera andra lag har gjort, om man säger så.
Ja, men precis. Precis.
Det är väl rätt. De behöver ju ta steg framåt. Så
ja, men exakt.
Det är ju en kanonvärvning. För...
Och generellt sett då, ska man lägga pengarna på någonting så ska man väl lägga det på spets. Alltså på jättespets. Det är lite samma som, det känns som att Timrå det där de gjorde. Jag tror Niklas Svedberg... Fall han att det nu blev Timrå, då fick han i alla fall bra betalt. Han kanske fick 200 av dem.
Ja, exakt.
Att de bara, okej, men då lägger vi pengarna på en målvakt. Där kör vi. Och så snålar vi på annat liksom. Så.
Precis. Och Örebro dessutom försvagar ju en direkt konkurrent.
Exakt. Jag menar,
den ersättaren de fick in, Danny Christo, han har ju nästan en exakt samma karriär som Palouche. Jag spelar i samma lag. Jag har spelat VM ihop. Ja, har också, jag menar, de har nästan karbonkopier på varandra. Och baserat på det jag såg på Aaron Paluchas försäsong förra året och det jag sett på Danny Christos försäsong i år, så är det ju som att se en hockeyallsvensk toppspelare mot en SHL-toppspelare.
Ja, men exakt. Exakt. Ja. Du!
Ja.
Nu är det dags att riktigt inte bara knyta ihop våran genomgång utan knyta ihop podden. Och nu ska jag ju säga här, du har ju dragit upp förväntningarna nu på dig lite genom att även offentligt på Twitter var ute och stoltsera lite med att det har gått bra för dig i de tidigare tävlingarna.
Ja, en 8-poängare och en 6-poängare har jag dragit in i alla fall.
Det är starkt, det är starkt. Det blir samma sorts tävling. Du får en på spåret resa. Och vi drar igång tycker jag, och jag ska säga dig att det vi jag är på jakt efter den här gången är inte en spelare utan en klubb.
Okej.
10 poäng. Det finns gott om Sverigebekantingar i laget, men lagkapten är en hemvändande nödlösning. Gott om Sverigebekantingar, men lagkapten hemvändande nödlösning.
Ja, vi går vidare.
8 poäng. Nu ska du få en skön ledtråd. Brun är faktiskt inte klubbens färg. Sett i namnet skulle man kunna tro att det var rött och vitt var det. Men gult, svart och rött är istället det man spelar i.
Oj. Gult, svart och rött. Jag har en gissning. Men jag vet inte fasen, jag förstår. Jag hade en gissning på 10:an, men 8:an nu förvirrade bara mig lite grann. Så att jag får nog ta 6 poängen också.
Namnen i Nordamerika bröt sin långa titeltorka
nyss. Fasen, då var det där som jag tänkte på 10:an.
Men laget, säg inte nu då, för du får skriva. Nej. Men laget vi söker blev mästare endast 4 år efter att klubben bildades. Har under sina 18 säsonger 2 mästerskapstitlar.
Är det Vienna Capitals eller?
Jag säger ingenting än. Vi går vidare på 4 poäng så alla andra får höra resten. 4. När Tommy Samuelsson för andra gången lämnade Färjestad under sin tränarkarriär, var det för denna klubb i den egna ligan, där man i den egna ligan möter lag från 5 olika länder.
Mm.
Och till sist på 2 poäng. Snodde namnkonceptet rakt av från Ovis lag. Men det är klart, kommer man från en huvudstad kanske det var en chans man inte kunde missa.
Ja, det är ju bittert alltså.
Hade du på 10 poäng?
Ja, men det är ju Andreas Nödel.
Ja, mm. Ja. Du tog ordvitsen.
Mm, det gjorde jag. Och sen så blev jag förvirrad på 8:an, så jag vågar inte.
Ja, du ser. Nej, för som sagt, gott om Sverige. Det finns en massa nordamerikaner i laget som har spelat i Sverige.
Mm.
Riley Holsepfel och faktiskt den före detta Färjestad-junior Ali Vukovic
okay.
Som är där. Men som sagt, lagkapten Andreas Nödel, Nödellösning.
Mm. Ja, den har man ju hört förr alltså.
Nu då? Ja. Nu ska du få en skön ledtråd. Brun är faktiskt inte klubbens färg. Skön brun. Skön brun.
Ja.
Det var en liten den var ju, ledtråd.
Ja, den borde jag ju tagit där. Jag har ju varit i de där områdena också.
Ja, sett i namnet skulle man kunna tro att de spelar i rött och vitt. Alltså vin. Rött, vin och vitt. Men gul,
den,
svart
den
och rött.
Jag inte tog när jag hade det.
Ja, gul, känns. Svart och rött som sagt är det klubbens färger. Och namnen i Nordamerika är ju till Washington Capitals. Men Vienna Capitals bildades alltså 2000. Bildades väl och tog väl direkt plats i EBHL-ligan och 18 säsonger, 2 titlar. Och Tommy Samuelsson var ju där och tränade. Och nu ska vi se då, tar du det här då? Vilka 5 länder är det som spelar i ligan?
Det är ju Österrike, Italien, Ungern, Slovenien. Sen tar jag inte det sista.
Kroatien.
Såklart, Medersak Zagreb. Just det. Ah.
Och sen som sagt, snodde namnkonceptet rakt av. Capitals, Vienna Capitals. Men du, vi får väl säga att en 6-poängare är ändå starkt. Och med att du var och nosade på det på 10:an till och med.
Ja, det var ju...
Lite bittert kanske ändå.
Ja, jag känner ju mer bitterhet än jag känner glädje.
Ja, det hade varit fint att dra in en 10.
Ja.
Mm, ja. Du Måns, stort tack att du ville vara med och köta hockey.
Du, det var bara kul att vara med. En liten uppvärmning för min egen hockeysnack.
Ja, men precis. Det, vi pratade ju lite om podden i fjol. Och då, ni höll på en halv säsong ungefär. Och så blev det lite uppehåll. Men nu är den på väg tillbaka.
Ja, får vi bara alla tekniska bitar och falla på plats. Så siktar väl på ett ny premiär i nästa vecka för Situationsrummet.
Mm. Har du avslöjat vem det du ska podda med?
Eller? Nej, men det kan jag väl lika gärna göra här.
Ja, gör det.
Det är ju jag och Petter Kahnbro som kommer köra i år.
Ja, vad trevligt.
Ja, Värmlands bekanting i alla fall. Mm. Och jobbat för Frölunda och sådär tidigare. Och,
också tidigare gäst i VF-Focus, så det är ju bra. Det var ett bra precis. Ställe att scouta honom på.
Ja, exakt. Så att det är förhoppningen i alla fall att vi ska köra igång här nu. Från och med nästa vecka.
Kul, det får vi följa. Som sagt, tack till dig att du var med. Och tack till er som har lyssnat. Det är jättekul att ni är så många som gör det. Det har varit supermycket lyssnare här på de första 2 avsnitten. Vi matar på ungefär varannan vecka här framåt hela hockeysäsongen. Så ha det gött, så hörs vi framöver. Hej.